Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per!
Hej!
Idag ska vi prata om guldstriden förstås och bottenstriden förstås. Vi ska prata om Blåvitts kross, Norrköpings kross, Henkes avhopp och trepunktsprogrammet som allsvenskan bör besluta om snarast och allra senast lagom till 100-årsjubileet 2024. Men först en spaning, min spaning, som är en dragning i nödbromsen, ett nödanrop, ett 112-samtal. Vi måste nämligen sluta prata om hög press. Hög press är definitionsmässigt ett felaktigt uttryck. Många lag har ju framgång i år med det som alla, även vi i den här podden och i våra texter, kallar hög press. Men hög press är fel uttryck. För vi gör också fel här. Och varje gång jag fortsättningsvis säger eller skriver hög press framöver så vill jag att du rättar mig, Per. Och om ni lyssnar där ute, om ni hör någon expert prata om hög press, skicka ett mejl, rätta dem, ring och väck dem på nätterna. Det handlar nämligen inte om hög press. Så vad handlar det om, undrar du kanske?
Absolut.
Det handlar om tidig press. Och ibland är ju den tidiga pressen hög, ibland är den låg. Poängen är att den är tidig för den börjar när motståndaren sätter igång sitt spel. Det beror alltså inte var på planen bollen befinner sig. Alltså blir det fel att prata i termer om hög och låg, utan det handlar liksom om tidig press. Det är det ordet som ska användas. Och ibland blir det givetvis så att motståndaren ställer sig runt ett straffområde när det andra laget ska rulla igång bollen för att de vill ha den tidiga pressen igång direkt. Så att vi ska använda ordet tidig press och inte hög press. Och anledningen till att jag reagerar på det är ju för att det har blivit en väldigt stor del av årets allsvenska, det här med den tidiga pressen. Det är väldigt många lag som hela tiden hyllas och lyfts för att de är framgångsrika då med sitt tidiga pressspel. Och det har blivit på ett sätt definierande för vad som händer i matcherna och hur matcherna avgörs. Hur bra lag är på sin tidiga press. Och hur liksom pendelmotrörelsen då blir ju hur bra lag är på att spela sig ur den tidiga pressen. Den här liksom matchen i matchen, de här kamperna pågår ju hela tiden. Det är vad matcherna i grund och botten handlar om. De handlar hela tiden om den tidiga pressen och att spela sig ur den tidiga pressen då. Och varför är det så många lag som använder sig av tidig press? Ja, det finns ju lite olika anledningar till det. Men en viktig och väldigt intressant grej är ju att titta på vilken spelare som är sämst orienterad på fotbollsplanen. Nu ska jag testa det här. Vilken spelare är alltid sämst orienterad på en fotbollsplan?
Det är han som har näsan mot eget mål helt enkelt.
Ja, sämst orienterad skulle jag säga är spelaren som får bollen först när bollen byter lag. För det är det du aldrig riktigt kan kontrollera. Man vill ju alltid bryta, men man vet ju aldrig riktigt när man tar bollen av en motståndare. Så att när ett lag lyckas, när det blir ett skifte från ena laget i bollägande till det andra. Den som då först får tag på bollen, han är ju i alla lägen sämst orienterad, för att när han får bollen då börjar ju hans lagkamrater anpassa sig efter att nu kan vi faktiskt få passningen, för att då äger ju laget boll så att säga, och där har ju lag tankar vad de ska göra så fort de får bollen, så att alla spelare som i skedet efter bollerövaren är ju bättre orienterade än den spelare som först kommer åt bollen. Du förstår vad jag menar?
Jag förstår.
Och därför ska man ju då sätta in en tidig press. För att man sätter in en tidig press, då sätter man in pressen på den spelare som är sämst orienterad. Det är därför man vill ha igång den tidiga pressen så snabbt som möjligt. En av anledningarna till att man vill ha igång
den. En fråga om det här då. Är en välfungerande press alltid tidig? Man säger så här, ibland så dras ju vissa lag tillbaka, eller hur? På egen planhalva. Men sätter in pressen 10 meter in på egen planhalva, då kan de gå in ordentligt, pressa rejält med 3-4 man och försöka omringa personer som har boll i andra laget. Är det en sen press?
Ja, det skulle jag säga är en annan sorts press. Det är liksom ingen tidig press.
Nej, absolut. Men vad är ordet för det? Är det en låg press? Är det en sen press eller bara en vanlig press?
Ja, det skulle jag mer säga är en, ett samlat försvarsspel.
Det är sant.
Det är,
det är sant. Det,
där kan man väl tala om ett senare försvarsspel. Att man värdesätter då att ligga liksom lågt och göra det trångt. Så där, det kan man väl tala om. Men just i pressen där så det jag vill åt är att det handlar om tidig press. Det är därför jag höll den här lilla utläggningen om varför man jobbar med tidig press. Sen finns det en massa andra orsaker till det också givetvis. Men just det här med att den första spelaren som får ta på bollen är den som är sämst orienterad. Det är ganska intressant. Och man hör det är väldigt mycket prat mellan raderna om det här hela tiden bland fotbollstränarna, hur de förhåller sig till lagens tidiga press och hur de kan spela sig ur den, och man letar efter strategier och man söker också fotbollsspelare ytterst skulle jag säga som är bra på de här bitarna liksom. Tidig press, spela sig ur den tidiga pressen, de liksom egenskaperna letar man väldigt mycket efter.
Men om man gör till en så här semantisk, estetisk fråga då, vad som ligger bäst i munnen om man jämför tidig press och hög press, om man säger att någon har en hög press, då känns det som att det är ett gäng äventyrare som liksom är på väg att bestiga en kulle eller någonting. Så jag menar, det känns mer episkt. Den tidiga pressen känns mycket mer byråkratisk. Men om det skildrar verkligheten bättre, så ska man såklart använda tidig.
Ja, absolut. Jag tycker man ska använda tidig för att det är mer rättvisande vad det handlar om. I de fall det handlar om en tidig press, det kan ju också finnas en hög press. Det här gör det lite komplicerat. IFK Göteborg skulle jag säga i våra spelade inte med tidig press. De kanske mer hade en hög press som utgick från lite andra parametrar som såg lite annorlunda ut. Men den här tidiga pressen har varit så dominerande. Det är så många lag. Malmö använder det, Hammarby använder det, Djurgården använder det i viss mån. Det är många lag liksom, som Häcken använder det som jobbar väldigt mycket med den här tidiga pressen.
Men Blåvitt var bra då till exempel mot AIK hemma, var de bra på den sena höga pressen?
Ja, så skulle man kunna säga då, om man ska hitta det exakta ordet. Men vi slentrian använder hög press alldeles för ofta när det är fel att använda det. Och därför blir det någonting som återkommer hela tiden, när det liksom inte handlar om hög press utan det handlar om tidig press. Och tidig press måste vi använda för att kunna liksom fördjupa resonemanget så som jag gjorde. Så att vi vill fördjupa liksom de taktiska diskussionerna, så måste vi prata om tidig press med de här lagen. Det är därför jag säg till det här nu att jag kommer säkert slänga ur press någonstans, men vill jag att du hugger som en kobra, och ser du att jag har skrivit i en text så mejla mig direkt.
Jag lovar.
Det leder oss nämligen in på dagens första ämne dessutom, som ju är guldstriden i allmänhet och seriefinalen i synnerhet, som blev just en kamp mellan tidig press och att spela sig ur denna tidiga press. Jag kommer komma in på det lite senare här i diskussionen. Men vi börjar så här. Jag var ju på plats i Malmö. Vad tänker du kring den här matchen, Boman? Vad vill du veta om den?
Så här. Om Malmö hade fått in, om Rosenberg hade krutat in någon av de här hörnvarianterna, hade det blivit en helt annorlunda match då, tror du?
Ja, det tror jag absolut. De kom ju ganska tidigt i matchen. Det var ju inom de första
10 minuterna.
Ja, precis.
10-15.
Och där i ligger ju också det som Djurgården efteråt var mest nöjda med att de klarade. Det var ju att de klarade att stå emot den här anstormningen som Malmö vill ju ha igång det på sin hemmaplan. De vill ju skapa det här trycket. De vill skapa genom sin tidiga press, skapa ett övertag. De vill skapa chanser. Får de in någon av dem, då har de ju lyckats med det. Men här får ju han inte riktigt träff på något av de här intränade frisparksvarianterna. Så då blir det är ju inte det. Men det är ju inte heller hela förklaringen till att Malmö inte lyckas så bra. Utan det är också det jag var inne på tidigare här med den här tidiga pressen som de sätter in. Där tycker jag Djurgårdens matchplan ligger. Och det är med att man är så väldigt, väldigt väl medveten om att det är så här Malmö kommer göra. Det är så här Malmö skördar sina mesta framgångar. Att man genom den tidiga pressen skapar ett tryck. Genom det trycket skapar man tillräckligt många målchanser. Man skapar man tillräckligt många målchanser så har man tillräckligt bra spelare som förr eller senare sätter dit bollen. Så att det är väldigt viktigt för Djurgården att inte hamna i det. Och där har du hela deras fokus. De fokuserar ju i inledningen på att kunna spela sig ur det här. De har ju liksom gått in med den inställningen. Vi måste klara och spela oss ur den här tidiga pressen. När Malmö trycker oss ut åt ett håll, ja, då måste vi försöka vända på spelet så att Malmö får börja om med sin press. Vi kan inte bara skicka en lång boll, för då får vi inte äga bollen. Då blir det bara att vi slår ifrån oss, utan vi måste kunna variera det här. Och där har de ju Fredrik Ulvestad, som kanske är allsvenskans mest underskattade fotbollsspelare egentligen. När han kommer upp på den här nivån, det är väldigt svårt det han gör. Att hela tiden lösa situationerna på små ytor, så gör ju han det väldigt bra tillsammans med Curtis Edwards i första hand, skulle jag säga. Och därigenom så ebbar ju stormen ut innan den egentligen börjar. Det blir aldrig någon riktig liksom inledningstryck. Det blir inte så mycket mer än de här chanserna du refererar till. Så att vad Djurgården gör så oerhört bra i den här matchen, det är att man isolerar den här matchen ifrån allt annat, och så tittar man, vad är det vi absolut inte får råka ut för i just den här matchen? Jo, det är just det här, vi måste hantera det här, för att det här är Malmö så förbaskat jäkla bra på. Och där har du ju liksom förklaringen ur Djurgårdens perspektiv. Den liksom mest grundläggande förklaringen till att de egentligen vinner matchen. Alltså, omställningen är ju ett resultat av, där de gör målet, är ju ett resultat av skickliga fotbollsspelare och så här, och det vet vi att de har. Men ska man hitta någonting i Djurgården som är väldigt centralt, så är det att de hanterar just det här. De hanterar Malmös största styrka.
Jag var ju i Jämtland och hade kollat på AIK och skrev texter därifrån, så jag kunde inte se matchen så noggrant då, som jag kanske hade velat då också, Malmö-Djurgården som började senare. Men Malmö har ju också, tycker jag då, om de har någon sårbarhet i försvarsspelet, så är det ju ibland när man slår bollar bakom deras trebackslinje, alltså långt bakom deras trebackslinje. Och har man en snabb spelare som Buya Turay, så jag ser inte så matchen så noggrant, så vet jag inte om de gjorde det, men kunde de andas ibland för att de slog den diagonala bollen bakom, den höga diagonala bollen bakom Malmö, och kunde liksom vila på det sättet, eller vilar de bara genom att byta kant och rulla den på egen plan, så att säga?
Nej, det gör de ju också. De söker ju den där bollen, och det är de ju bra på Djurgården. Och målet är ju som sagt, det är ju liksom inte signifikativt för matchen. Nej. Utan det är ju att där staplas ju en rad bra prestationer på varandra. Men det Djurgården framförallt gör bra, det är att de får Malmö att inte få ut någonting av den här inledningsenergin som de vill få igång liksom, och pumpa på och skapa chanser. Och när det liksom dör, så blir det ju en mer normal fotbollsmatch där de här två lagen spelar på ganska lika villkor. Man har ju liksom tagit bort Malmös stora fördel som Malmö lyckats ha i match efter match. Och då är det som sagt en ganska jämn fotbollsmatch. Men man kan inte bara titta på det Djurgården gör bra. Jag skulle också vilja prata lite till Malmös försvar här. Jag är väldigt allergisk mot att gå in i den här guldstriden och prata om att det är en nackdel för Malmö och AIK att de spelar i Europa. För de har trupper som ska hantera det här, de har pengarna för det och de har varit förberedda på det hela året och så vidare och så vidare. Men däremot, just den här matchen när de möter sin absolut just nu svåraste motståndare i hela allsvenskan, den kommer alltså precis mitt emellan två avgörande Europa League-kvalmatcher. Där Malmö precis har vunnit med 3-0 i en urladdning på stadion, och de ska spela returmatchen här efter, och så kommer just den här seriefinalen kommer där. Så det är klart att ur ett Malmö-perspektiv så är det olyckligt att just den här matchen kommer just där. Det tror jag faktiskt spelar in. Det är det ena som spelar in. Det andra som spelar in är ju att Malmö missar den här straffen. Det måste man ju ta in det i hela diskussionen. Malmö har missat 6 raka straffar i år. Det är 6 poäng totalt. Och hade den här straffen suttit och vi hade haft oavgjort här, då hade Djurgården haft två mindre. Då hade Malmö varit uppe på 47 poäng och Djurgården varit på 45, om jag snabbt räknar rätt. Så det är klart att historien om var Malmö befinner sig i tabellen just nu är ju på många sätt historien om deras missade straffar. Alltså 6 missade straffsparkar i de lägena de har kommit.
Sinnessjukt.
Ja, det är helt galet. Och titta på straffarna. Titta på hur de är slagna. Det finns inte en av de här 6 är en hård, välplacerad boll in till stolpen.
Men du kan inte
skjuta på 6 straffar och inte få till en enda riktigt bra straffspark. Vet du vad jag tror det beror på? Jag tror det beror på att de börjar missa ett par. Det blir en sak, och när man hamnar i det läget, när det här blir en psykisk mental belastning för dem, då vågar de inte ta ut marginalerna lika mycket mot stolpen. Man blir alltså rädd för det. Man söker något annat alternativ. Så jag tror det finns en bäring i hela det här resonemanget, att det har blivit som en förbannelse för dem. För att det är klart som fan att någon av alla dessa sex straffar måste kunna gå och placera bollen in till stolproten.
Det är en sak. Men jag har en annan fråga om det här som jag vill ställa till dig. När jag kollar på andra halvlek ändå, då upplever jag ändå att sista halvtimmen så lyckas ju Malmö med det som de kanske inte lyckades med fullt ut första halvleken då. Där får de ju just den här tidiga pressen som de vill ha. De vill tillbaka bollen hela tiden. De kommer på våg efter våg efter våg. Och Djurgården försvarar sig bra, det gör de. De är ju tappra, men de släpper ju till fyra bra lägen kanske. Inklusive straffen. Får man ju säga. Så att jag menar, misslyckas inte Djurgården med det, det kanske är naturligt när ett lag får se, men misslyckas inte Djurgården hantera det i andra halvlek om man jämför med hur de hanterade det första halvlek? Är det inte lika bra på det?
Nej, men det tror jag mer hänger ihop med det som alla fotbollsmatcher alltid handlar om. Du är alltid tröttare i andra halvlek. Mm. Krafterna sinar. Det uppstår fler tillfällen att skapa målchanser eftersom folk blir tröttare och tröttare ju längre matchen blir. Malmö blir mer och mer desperata. Alltså den inneboende dramaturgin finns ju i alla fotbollsmatcher, egentligen oavsett hur fotbollsmatcherna ser ut. När ett lag liksom blir tvungna att kasta av sig både hängslen och livrem och du kombinerar ihop det med trötthet och lite enklare misstag och så, ja, då är det ganska naturligt att Malmö får ett par chanser. Men jag tycker inte de får så många chanser att man kan prata om att Djurgården misslyckas med någonting. Utan jag tycker snarare att det hänger ihop med fotbollens naturlagar. Liksom. Det hade varit jävligt konstigt liksom, ifall du spelar en hel andra halvlek eller halv andra halvlek där Djurgården leder med 1-0. Det ena laget är desperat för att trycka på, det andra laget försvarar sig lite mer och det inte uppstår några lägen. Liksom. Det hade varit jävligt mycket mer konstigt i så fall, kan jag tycka.
Malmö har jag sett då bland Malmö-supportrar och lite annat löst folk då, att Uwe Rösler har fått kritik för att han är för försiktig i stormatcherna, liksom, att han inte har samma gas på då med Malmö. Tycker du att det är en rimlig kritik, eller är det bara en kritik som är så att, att det är slumpen som har gjort att det blivit så?
Nej, något finns det ju där. Alltså det är klart att det enda topp 7-lag Malmö FF har besegrat i Allsvenskan i år, det är väl Hammarby på hemmaplan. Ja, resten har de ju kryssat och nu då förlorat. Mm. Så att någonting finns ju där. Å andra sidan är det är ju frågan om man ger upp en sak så riskerar man något annat. Och han har ju valt en strategi, och det är svårt att säga att den strategin egentligen inte har varit framgångsrik fram till nu. Jag menar, de är i princip i Europa League-gruppspel. De var fram till den här förlustmatchen i ett jätteläge även i Allsvenskan. Men hade de vunnit den här matchen och de har varit uppe i 3 poäng, så att det blir lite efter, eller de har varit uppe i lika poäng med Djurgården. Det blir lite efterhandskonstruktion där, kan jag säga, att såga det som har varit bara för att det inte funkade här och nu. Utan det som är centralt i den här matchen, det är ju att de är jämna i grund och botten, de här lagen. Även om man tittar statistiskt, de stod på exakt samma snittpoäng i snittvärde på alla spelare när man väger samman alla prestationer till Allsvenska enligt Instat inför den här matchen då. De har alltså presterat exakt lika bra. Djurgården hade då fått ut fler poäng av det jämfört med Malmö inför den här matchen. Nu har jag inte kollat exakt vad de har landat på efter den här matchen, men så att det är klart, det är ju en väldigt svår motståndare för Malmö FF oavsett hur det ser ut på bankböckerna och så här. Och i den här enskilda matchen då hade ju Malmö sin strategi. Djurgården synade den strategin på ett bättre sätt i kombination med just de här bitarna. Att den hamnade på ett väldigt olyckligt tid för Malmö FF mitt emellan de här två matcherna. Och den extrema straffsituationen. Jag tror att det är de parametrarna du behöver ha här för att förstå varför det blir som det blir. Alltså man får lyfta Lagerlöf och Kim Bergstrand, att de lägger fokus på exakt rätt sak för att störa just Malmö FF. Och de har spelare som klarar av det. Och så får du föra in när matchen spelas i tid och det här extrema strafftraumat som Malmö har hamnat i. Då har du 1-0 till Djurgården.
Jag har två frågor till om den här matchen innan vi kan lägga den åt sidan då. Och den första är, jag var försiktigt kritisk till att spela Felix Beijmo mot Djurgården. Jag tyckte att Erik Larsson borde få vara kvar i laget och att ja, möjligen då att man kör Larsson till höger och Nilsen som höger mittback då, eller ja, eller kör åtminstone Larsson som mittback. Är det bara ett randfenomen eller liksom marginell fråga, eller tycker du att så att säga att Beijmo var en stor svaghet för Malmö under matchens gång?
Nej, alltså defensivt var inte det. Han och Lasse Nilsson stängde ju igen där. De hade ju ett anfall via den kanten.
Vem plockar upp Böja i samband med 1-0? Är det någon som, är det omöjligt för någon att hinna med? Eller för det är ju ändå ut från den kanten han kom in.
Ja, det gör det ju. Men det som händer, där skulle jag säga att det anfallet börjar ju egentligen när Lasse Nilsson är uppe i rygg på Jonathan Ring.
Oh.
Och det är klart, hade Lasse Nilsson förstått vad det här skulle ta vägen så skulle han ju tagit en frispark eller någonting där. Men han tappar ju Ring, så Ring kan ta in bollen. Ring har kommit in från kanten, kan suga åt sig uppspelet och få vända om liksom. Alltså han följer ju inte med honom. Där sker ju ett misstag liksom. Och sen går det ju fruktansvärt fort. Sen hinner det ju inte, varken Berang Safari hinner ju inte med Radetinac och Bengtsson hinner inte med Böja Turay liksom. Det är inte så konstigt. Men ska man hänga, skulle de gjort på något annat sätt där, då skulle han ju aldrig släppt Ring så att han får vända om och sätta bollen. Det är väl kardinalfelet i den sekvensen egentligen. Och det står ju Lasse Nilsson för. Men annars Beijmo och Nilsson, då, Jonathan Ring är ju överflyttat på den här sidan, så att det händer ju ingenting på den kanten i princip. Nej. Så att Beijmo gjorde det jättebra defensivt. Men han är ju helt osynlig framåt. Han kommer ju jag tycker inte han riktigt har kvaliteterna där, så han blev tidigt utbytt också då, och de flyttar ut Livicki för att få bättre fötter på den högerkanten då, i Malmös perspektiv.
Ja, jag är ju tveksam till att spela honom att man ska försöka få honom i form i en guldstrid, men det är inte jätteviktigt, det är lite ämne, så jag går över på nästa fråga. Jag älskar ju så här metaspelet när man spelar brädspel med någon, eller när man det här spelet som pågår vid sidan av dem, det egentliga spelet. Och när Anders Christiansen säger grattis till guldet till Djurgården efter matchen, tycker du att det är en trött kommentar som är lätt att se igenom, eller tycker du att det är jävligt kul att han ändå är så snabb på det? Men han gör det direkt liksom, att han går ut så hårt med det.
Jag tycker så här om Anders Christiansen, för att de möttes ju tidigare här i somras, Djurgården och Malmö. Då var det mycket domardiskussioner efteråt. Då var Glenn Nyberg fjärdedomare. Då går Anders Christiansen fram till Glenn Nyberg efter matchen och säger till Glenn Nyberg, och berättar om detta för media sen efteråt, berättar att du är allsvenskans bästa domare, varför dömde du inte den här matchen? Och sen så blir det här en grej i media då. Jag tror det var Andreas Ekberg som dömde den här matchen, och det var den här kapningen på Tröjstadsson och allt det här då. Men Christiansen är framme hos Glenn Nyberg som är fjärdedomare i matchen, säger varför dömde inte du den här? Vad händer i nu på stadion? Jo, det är Glenn Nyberg som är domare i den här matchen. Anders Christiansen gör en tvåfotsdragning på Jakob Une Larsson som, ja, alltså, man får ju ha mikroskop för att se att han eventuellt nuddar honom. Han nuddar honom liksom inte hans stödjeben, utan han nuddar liksom foten som han har i luften. Det är en väldigt, väldigt, väldigt billig straff. Men vem är det som dömer den? Jo, det är Glenn Nyberg. Vem är det som får den? Jo, det är Anders Christiansen. Vad sa Anders Christiansen? Jo, han sa att Glenn Nyberg är bäste domaren efter förra matchen där de här har mötts. Man ska inte lägga för mycket i det. Kanske finns det i bakhuvudet på Nyberg att det är det här som sker. Jag har ingen aning. Men man ska inte underskatta, vad jag med detta långa resonemang vill komma, är att man ska inte underskatta Anders Christiansens uttalanden i media, för det finns en tanke bakom dem.
Fint.
3 poäng till Djurgården innebär ju i alla fall att de gör ett miniryck i allsvenskan. När de gör ett, så här kan vi säga, de gör ett ryck gentemot Malmö FF. Däremot fick de ju AIK närmare sig, eftersom AIK vann sin match mot Östersund här. Och nu ska Djurgården och AIK mötas, och blir det kryss där så kan ju Malmö vara tillbaka igen. Så att det är ju fortfarande jäkligt små marginaler här. Men du var på plats uppe i Östersund och såg AIKs 3-1-seger där som det blev till slut. Min bild av AIK är ju att de har befunnit sig i någon form av formsvacka senaste tiden, som de har lite problem att ta sig ur.
Ja, i så fall fortsatte den, måste man säga, i Jämtland. Norling ställer ju upp med ett starkt lag. Bästa möjliga lag får man säga då, bortsett från Larsson som var avstängd och Lundström var borta. Men annars var det ett väldigt starkt lag där uppe. Och det tycker jag var helt rätt, eftersom i det här läget tycker jag att Allsvenskan är viktigare än Europa League. Just med tanke på att det är väldigt stor risk att de åker ur på lig. Så jag tycker att det var bra val att spela med ett bra lag. Men om de var bra i den första halvleken, ja, de var lite bättre än Östersund. Och det säger inte mycket, eftersom Östersund just nu är allsvenskans sämsta lag.
Ja, det säger väl rätt mycket i så fall.
Ja, exakt. Ja, det säger exakt.
Med tanke på att Östersund, så satt du här och sa att det är det sämsta laget du har sett i en allsvensk kontext. Nej. På
sommaren då. Ja. Jag menar bara, jag säger bara att det säger inte mycket om hur bra de var. Att Nej. De var lite bättre än Östersund. För att Östersund tycker jag är ett riktigt dåligt lag just nu. Det var också en otroligt låsstängd match. För tänk så här, att Östersund ställer upp med 4 stycken mittbackar på planen. Erik Haugen, Tom Pettersson, Noah Sonko Sundberg och en till som jag tappar namnet på just nu. Och AIK har 3 mittbackar. Östersund har 2 balanserande mittfältare. AIK har 3 balanserande mittfältare när Tarik Alunossi går ut skadad. Så att det är egentligen 4-5 spelare med offensiva kvaliteter totalt i matchen. Liksom. Medan resten då är mer bevakande spelare. Så det blir ju då, det börjar ju för en väldigt stängd matchbild. ÖFK brukar man ju säga att men de är ganska bra med bollen i alla fall. Så här. De är trubbiga som många andra lag och de är dåliga djupled och så här. Det kommer inte så mycket chanser. Men de var minst bra med bollen på egen planhalva. Det är de inte längre, kan man säga. Trots att AIKs halvtidiga press inte var så fruktbar eller så stark, så vann de mycket bollar i början och fick lite halvchanser. Men AIK var relativt sett bleka helt enkelt. Men det då som jag tycker är intressant med AIK, det är att de har alltså senaste gången de förlorade 2 matcher i rad i Allsvenskan var tidig vår 2017 när Oskar Linnér kastade in bollar i egen kasse när de mötte J Södra borta och de förlorade något derby innan derby. Det var senaste gången de förlorade 2 matcher i rad. Sen hade de väl i princip inte liksom tappat poäng 2 matcher i rad sen dess liksom. Och det säger ju liksom, för AIK var inte bra mot ÖFK nu, även om de vann, och var verkligen inte särskilt bra, men det som finns i AIK är då någon typ av hård, stark inre kärna. Liksom. Det är någonting som gör att de aldrig faller samman totalt. Det är någonting som gör att de att det aldrig blir total fiasko för AIK sedan Norlin tog över, utan att de alltid kommer tillbaka på något sätt. Och då funderar jag på vad det beror på. Liksom. Vad är det som gör att de ändå har någon slags skyddsnät från att verkligen falla igenom totalt? För att det har ju varit extremt så här demoraliserande stämning i AIK-led senaste tiden, tycker jag. Liksom. Folk har i princip gett upp i Europa. Fansen har varit gnälliga och besvikna. Man förlorar mot Kalmar i liksom enorm pissinsats. Så att jag... Vad är det som gör att de inte faller igenom totalt sen när ÖFK kvitterar i 60 minuten och fortsätter skapa lägen efter det, kanske kunde ut mål till och med? Och det måste ju vara, alltså jag kan inte landa i något annat än att ja, de har bra spelarmaterial, dyrt spelarmaterial, men det måste ju också vara faktumet att de har en sån extremt inspelad formation, en extremt inspelad liksom spelidé som gör att de aldrig någonsin tappade helt. Liksom. Att man kan lita på att AIK nästan alltid kommer åtminstone komma upp i en 2+-insats. Liksom. Och det är ju någonting att liksom beundra, att ett AIK som jag tycker har varit rätt dåliga i år, spelmässigt svaga, fortfarande har så här en rejäl chans på guld. Till och med, alltså slår man Djurgården nu i derbyt, vilket är, ja, de är favorit på hemmaplan. Det är de ju, det måste man säga, med tanke på att Djurgården brukar ha svårt på Friends och sådär. Det gör ju att alltså man får hylla liksom den stålkonstruktionen som är AIK. Inte spelare för spelare eller individuella insatser eller så här glimmande prestationer, men det finns någonting i den här hårda kärnan som gör att man ändå håller sig kvar i en guldstrid. Det tycker jag är imponerande. Vad säger du?
Nej, jag böjer mig inför den analysen. Jag köper den rakt av och jag rättar mig väl in i ledet bland de här AIK-supportrarna. Du pratar om det som är lite frågande till AIK. Jag blir lika förvånad. Jag brukar säga jag blir lika förvånad varje gång jag tittar i tabellen och ser att AIK har lyckats ta så många poäng. Samtidigt som perspektivet på en regerande mästare måste ju någonstans också vara att de ska utvecklas och bli bättre och så. Mm. Och det är väl där har de inte lyckats med då, utan det är som du säger, de behåller sin USP. Alltså det de var bra redan på i fjol egentligen då, att inte falla igenom i 2 matcher som du är inne på. Det fortsätter de att göra. Men de har egentligen inte utvecklats någonting. Och det är vad jag kan säga.
Nej, inte, jag tycker inte heller. Jag ser det offensiva spelet som fick ganska mycket skit guldåret, tycker jag ofta var lite oförtjänt. Har ju definitivt blivit sämre i år, tycker jag. Liksom. Så att vi hade en sån här panel där vi skulle gå igenom guldsidan och vi fick frågan om vilket lag som faller ifrån först, och då skrev jag ändå att jag tror att det är AIK, bortsett från att jag vet att många av Sebastian Larsson, Tarik och Henrik Goitron, de höjer sig väldigt ofta när det väl gäller, liksom. De gör det, och AIK har inga längre svackor. ändå så tror jag ju så luras man in i tro att de kommer tappa först just eftersom de står för så få glimrande prestationer liksom. Men vad tror du nu när vi har 47 poäng till Djurgården, 43 till AIK, 41 till Hammarby, 41 till Malmö, tror du att AIK kommer falla ifrån först, eller vilka tror du kommer tappa först?
Ja, jag tror ju fortfarande det, av den anledningen att jag tycker att de har svårare att komma upp i topprestationer, och det borde rimligen bli ännu svårare för dem nu med tanke på de matcherna som de har framför sig. Och sen så, lite som jag var inne på med Malmö där, att Djurgården mötte Malmö i ett extremt gynnsamt läge ur det här Europaperspektivet, som jag egentligen inte vill blanda in som faktor då. Men du har ju lite samma grej här. Jag menar, AIK möter Celtic på torsdag, och så har du det här derbyt på söndag. Det är klart att där, just i det skedet av tabellen vi är i nu, så kommer det där bli en faktor. Djurgården kommer ju in i den här matchen med all den energin som segern mot Malmö med gav, inte särskilt mycket skador om ens några.
Men det är väl problemet. Om man säger någonting med Djurgården, så är ju att nu när Check är avstängd, Augustinsson spelade med ett ben typ i 60 minuter, och Vittri vet vi inte hur det är med honom. Det är liksom bitterljur för AIK i det läget, är ju att de har inga spelare som kan utnyttja det just nu. De har ju väldigt, nu var ju Lindqvist helt okej att skapa mål och poäng, och Rashid gjorde mål och sådär, men i grunden så tror jag alla håller med om att AIKs stora svaghet är wingbackarna och ytterpositionerna. Så att jag menar det är...
Men Vittre var sjuk, va?
Jag vet inte exakt varför han var borta. Men...
Nej, det kom jäkligt sent det där. Vi fick aldrig någon exakt klarhet i det. Men
mycket tydligt på att han är tillbaka kanske då i
ja,
arbetet.
Ja, och vad jag förstod på var det Lagerlöf på presskonferensen efter matchen, så Augustinsson, så det var inte farligt med honom.
Okej, så då får vi förmodligen Vittre och Augustinsson.
Ja, men visst, absolut. Check är avstängd. Men jag menar, avstängningen, det hör ju till. Jag menar, Hammarby tappar Bojanic här nu i nästa match, och Malmö har sina borta och så. Alltså så är det alltid, men Djurgården är ju inte extremt skadeplågade, det kan man ju inte säga om dem, utan de har ju lirat med en stomme här nu, sin centralstomme i de senaste matcherna med centrala mittfältet, mittbacksparet och Tommy Vaiho då, som ju har vuxit ut i en riktigt duglig målvakt här.
Och det blir 1-1 i derbyt då?
2-2 brukar jag alltid tippa i derbyn, så att det kanske lägger och dammar av det. Nej, jag tycker att det talar för Djurgården. Just av den anledningen också att de är inte sämre på gräs eller.
Nej, det visar sig uppenbarligen
nu. De är inte dåliga på bortaplan. Nu är det ju derby då, och då kommer hela den här diskussionen in. Men ja... Fråga. Jag hade ju, när du hade din rekordlånga semester här i somras, hade jag Kim Bergstrand i podden. Vi pratade ganska mycket om derbyt om derbyn och hur Djurgården skulle förhålla sig till det. Han höll redan då en väldigt, väldigt lång utläggning om hur de såg på derbyn och hur man skulle förhålla sig till det, och hur de internt pratade om det utifrån det trycket som är från supportrar och som blir i media när det börjar dra sig upp. Jag tror att de har på ett tidigt skede börjat förhålla sig till det här. Det blir inga rubriker kring det Kim sa då i den podden, för det var fortfarande så långt kvar till derbyt. Men det finns något där. Det var inte så att han liksom bara, nej, men det där är långt bort, det orkar vi inte prata om, utan han snackade i 5-10 minuter om det här, de här Stockholmsderbyna som väntar och hur man förhåller sig. Jag tror att man har en extremt tydlig plan för att yttre faktorer inte ska påverka prestation i det här derbyt. Sen om den planen lyckas eller inte, det vet jag inte. Men här finns en väldigt tydlig tanke för att det inte ska störa dem på något sätt, utan att de ska kunna ta sig an den här fotbollsmatchen och prestera i den utifrån de styrkor de har i laget.
Okej, men du var ju på, om vi räknar bort tecken tillfället nu, de är bara en poäng bakom Malmö, men vi säger att vi har 4 stycken guldlag, så var du ju på det sista guldjaktslaget igår och kollade på Hammarby mot Falkenberg. Och då vann de till slut då en gräsmatch.
Det var ju sjätte gräsmatchen för dem och första gången de lyckades vinna. Det var ju roligt för att inför matchen så satt ju, jag vet inte riktigt vilka det var, men det var personal i Falkenberg, det är ganska familjärt.
Ideella krafter.
Ja, det sitter ju lite figurer där liksom som har någon funktion i klubben i pressrummet liksom, och ja, det var en ganska öppen diskussion där om saker och ting liksom, och de berättade ju rakt upp och ner att de hade minsann låtit gräset växa, för att de vet ju att Hammarby gillar inte när mattorna blir långhåriga och bollen rullar lite långsamt, och hade de kunnat undvika att vattna planen så hade de gjort det också, men det verkade tydligen ha varit någon bunkerorder på att det var tvunget att vattnas innan, för att då hade de inte gjort det heller.
Vet du, jag har noll problem med det. Alltså sett till att innan Djurgården och, eller innan Tele2 Arena fixade konstgräset för några år sedan, så var ju det, när det hade varit typ i tre, fyra år, det var det otroligt dåligt. Det var verkligen som en biljardmatta liksom. Det var verkligen en matta som bara det laget som tränar där kan liksom vara vana vid. Därför ser jag inga problem med att gräslagen på vischan tar chans att liksom få egna fördelar.
Nej, vad fan, Gävle klarade sig kvar i Allsvenskan 10 år, för att det var en Gävle som kunde spela på deras konstgräs där. Så att, nej, jag har inga direkta problem med det. Det var bara lite roligt att de helt ogenerat satt och berättade att det var så här de hade gjort. Sen så efter Hammarbys då rätt katastrofala inledning där första 10, så hanterade de det bättre. Men de hade ju problem i början, det såg man. Alltså Bojanic, Jeppe Andersen, Fenger, alltså de tappar bollen i princip på egen straffområdeslinje 3 gånger på 5 minuter, och det är väldigt farligt 2 gånger. Tredje gången blir det frispark, för då var det väl Carl Söderström där som var för tuff i ryggen på Fenger, så då blev det inget. Men de andra 2 gångerna var riktigt luriga bolltapp, och det handlar väl inte så mycket om att liksom gräsmattan var långårig, utan det handlar väl mer om att de är lite ovana liksom hur snabbt Falkenberg-spelarna kom in i press på dem. Det var snarare det liksom. Bojanic dräller ju med bollen, och det är ju för att de kommer in på dem fortare, så att de tar ju helt enkelt bollen av honom.
Vem, nu när Bojanic är borta nästa match då, vem tycker du ska gå in och ta den positionen?
Ja, Bilbon sa ju junior på presskonferensen att nu var han minsann tillbaka. Han är helt skadefri, han är spelklar och så att då frågade vi då, ja men då går han ju rätt in här då för Bojanic, eftersom Bojanic är avstängd. Men det sa ju Bilbon att om junior själv får bestämma så hade han gjort det. Men nej, det var han väl inte riktigt. Bilbon sa, för det är bättre att säga vad han sa eftersom vi frågade honom om detta, att han har Tim Söderström eller Mats Fenger. Någon av de två, han är inte orolig för att han har de två. Eftersom Maguiar fick en otäck skada där och förmodligen missar matchen. Han har smällt på okbenet där. Så tror jag inte att han flyttar bort Fenger från mittback. Han kan inte gärna ta honom. Så att jag skulle säga att det till 101% säkerhet blir Tim Söderström som tar den matchen.
Det är
ju... vad fan ska han kunde ta upp Fenger, för då var han inte direkt med mittbackar. Men Fällman är ju fortfarande ett skadeproblem och ja, han kan ju inte göra så mycket annat, så att det måste ju bli Söderström då, eftersom junior inte var redo att gå in.
Du får ju Billborn-favoriten då chansen att verkligen visa upp sig igen då. Han har ju inte fått så mycket speltid sedan tidig vår.
Nej, men de möter ju då ett löpande Norrköping och det kanske kan vara en match som ändå passar honom, och det är därför Billborn säger att han inte känner sig så himla orolig för just det. Men det är klart att offensivt är det en jätteförsvagning, och även sett det att de fungerar ju väldigt bra ihop, Jeppe Andersen och Bojanic.
Var det en avstädning av Falkenberg? Var det liksom, var det noll? Alltså du vet, Hampe Nilssons 2 stycken tavlor, Alexander Axén var ju jättehård mot honom i tv liksom. Han var ju, dömde ut honom fullständigt, alla hans kvaliteter som målvakt. Jag har sett matchen med Hampus Nilsson där han har varit helt okej också, men var det liksom tragiskt dåligt gjort av Nilsson?
Nej, det är anmärkningsvärt är det. Och de visade även i C-more, jag satt ju på läktaren och hade matchen på datorn. Och då i pausen så hade de klippt ihop best of, eller worst of då, Hampus Nilsson. Alltså hans misstag i år. Det är häpnadsväckande vilka jävla totaltavlor han gör lite då. Nu blir det många på en gång, så då blir det extra anmärkningsvärt. Men det är många konstiga, dåliga ingripanden. Jag tycker att Axén ibland skjuter från höften. Det gillar jag, för att experterna det ska bli liksom diskussion om det. Ibland träffar han fel. Tankovic till landslaget vet jag inte riktigt om jag håller med honom om. Här tycker jag han har helt rätt som sågar. Det var så anmärkningsvärt dåligt i den här matchen, så att då måste man, när det är så riktigt dåligt, då måste man faktiskt kunna ta fram den stora motorsågen. Så att det gjorde han väl helt rätt.
Med det sagt så har ju Hans Eklund, han har ju sett det problemet förut. Han petade ju Hampus Nilsson efter några inledande matchen i Allsvenskan och spelade den här Johan Brattberg. Men han verkar ju gjort lika mycket misstag nästan. Han har varit lika svag, för nu är Hampus Nilsson tillbaka. Så att
jag du vet, presskonferenserna börjar ju med att tränarna håller varsin utläggning då, så att Billborn var bortatränare igår, han gav sin syn på matchen och sen kom Eklund och gav sin syn på matchen. Och Eklund nämnde ju inte målvaktsinsatsen då, så att jag tog ordet och ställde den första frågan och sa med all respekt då, för om du tycker den här frågan är ohyfsad, men målvakten är han hade ingen bra dag liksom. Mm. Ja, det höll han väl med om då, Eklund, och höll en liten utläggning om varför och så här. Tyvärr gick min ljudinspelning, annars kunde vi ha spelat upp det, men ljudinspelningen lav just på den här presskonferensen. Jag hade lagt fram min iPhone där jag skulle spela in, men det blev ingenting. För att min nästa fråga var att den kom ganska spontant. Jag frågade han, så vad fan, har ni ingen bättre? Då ryckte han ju till lite, Eklund, där han var kanske inte beredd på den frågan då. Och då sa han just det, men vi har ju provat med andra här, men det, nu tyckte vi att Hampus skulle få chansen där igen. Så att, nej, men de har ju ett jättemålvaktsproblem. Det är klart att det där sprider ju en fruktansvärd osäkerhet. Man ser ju bara skillnaden på Hammarby nu. Vi kan ta dem med hur liksom vilan växer i match efter match. Jag skulle säga att Hammarby gjorde ingen bra, nu har jag pratat länge om Hammarby utan att komma fram till det. De gjorde ingen bra match. Alltså, vi tog ju ett omgångens lag här. Vi hade inte en gubbe med från Hammarby. Vi brukar nästan alltid ha någon från Hammarby för att de gör ofta i digna eller jävligt liksom starka offensiva insatser. Men vi tog inte ens med Bojanic trots att de vinner med 2-0 och han gör båda målen. Så att det här var ingen bra match av Hammarby. De som jag var mest imponerad av, det var ju Magyar, mittbacken, fram till han då fick en skalle på okbenet. Han satte inte en fot fel. Och Wieland som dels är rätt in i en jävligt knölig inläggssituation liksom, där han rammar ett par gubbar och får ett par till in i sig liksom, ligger kvar och vrider sig lite, men där ser man liksom att nu går han in med full liksom kraft i de situationerna, inläggsspelet där. Det skänker ju en trygghet till backlinjen att veta att man har målvakt som har koll på det där. Sen har han en jättefin reflexräddning på slutet när Falkenbergs bästa reduceringschans, en nick nära håll som man får upp nävarna på. Så att Wieland definitivt på väg åt rätt håll, och det är klart att få Hammarby nu ordning på sitt försvarsspel, få Hammarby en målvakt som fungerar. Alltså Hammarby är egentligen det laget som har störst utvecklingspotential med tanke på att de har varit så fruktansvärt dåliga defensivt hela och vi pratar om att det är märkligt att AIK har tagit så mycket poäng och så vidare. Jag skulle säga att det är samma resonemang kan vi egentligen ha på Hammarby, sett till ohyggliga mängder mål de har släppt in. Men det är ju också i Hammarby en tydligare utvecklingspotential liksom. Får de det här nu bättre på plats, och Wieland, Magyar, nu finns ju allvarlig skadan är där. Det är klart att ett Hammarby med en fungerande defensiv, då är de ju livsfarliga på slutet, med tanke på att de har alla matcher på hemmaplan också.
Du nämnde okbenskada precis. Men apropå okben, vilket är den kändaste okbenskadan? Kommer du ihåg det? I herrallsvenskan. Kommer du ihåg den värsta okbenskadan som man har sett?
Ja, det ringer ju en klocka här nu, men den måste jag ha förträngt under åren jag var i USA.
Ja,
där.
Jag kan säga att det här är ju 2006 då, när Raoul Kouakou krossar Christian Järdles okben. Kommer du ihåg det?
Ja, Järdle kom ju aldrig tillbaka.
Nej.
Han var ju en lovande talang där, eller talang, men en lovande spelare en gång i tiden. Men det blev ju aldrig något mer efter den vansinnestacklingen. Det här var väl inte fult på det sättet. Det var Kirill Progebniak som skallade ihop med Magyar helt enkelt. Så att, det var väl egentligen inte ens frispark, utan det var bara en olycklig ihopskallning. Så. Mm. Men i alla fall, så att nu får man ju se hur det blir med Magyar där. Men defensiven är helt klart en förbättringspotential som ju Hammarby, när Stefan Billborn pratade om att Hammarby är lite på uppgång som han gjorde igår då, så förutsätter jag att det är det han menar.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Därmed har vi väl betat av alla guldstridslag. Vi står inför ett derby har vi berört. Vi står inför en match där Malmö FF har Kalmar borta och Hammarby har då Norrköping borta. Alla matcher på samma gång i princip på söndag, så det blir en intensiv fotbollsdag som vi får återkomma till de matcherna givetvis i podden nästa vecka. Men vi ska lämna guldstriden. Allsvenskan pågår ju med full kraft på andra håll också. Och den största nyheten egentligen i den senaste veckan i Allsvenskan, det var ju Henke Larssons avhopp. Han lämnade ju Helsingborg där, det har ju ingen missat. Det var en otrolig läsning på alla artiklar kring det. Alltså, han är så oerhört stor, Henke, märker man när det händer någonting kring honom. Särskilt när det händer en sån här extrem grej så blir det bland de mest lästa artiklarna på hela Aftonbladet. Så att, stort nyhetsvärde kring Henke. Du smsar mig, Henke lämnar, sjukt. Vad la du i ordet?
Den totala överraskningen i att han inte är kvar hela året efter att han har kommit till Helsingborg i det läget. Ingen trodde han skulle komma tillbaka. Liksom. Allt kändes bara märkligt och jag blev så illa till mod, så man vill ju ta reda på vad det är som har hänt. Det var svårt att veta till en början. Vad är det egentligen som har hänt? Liksom? Man tänkte väl att han hade blivit hotad kanske vid arenan eller att folk hade skrikit könsord till han eller bara betett sig jävligt ohyfsat eller till och med hotfullt, tänkte man ju sådär. Och sen kommer det fram då att det var verbala påhopp till en grad och att det inte gick att ta längre, liksom, att det var för mycket sådär. Och då är det ju väldigt snabbt många människor som tänker såhär att verbala påhopp, det får man ju ta som idrottsledare i en stor sport, i en stor klubb i Sveriges största sport. Liksom. Att det hör ju till, liksom, tänker man ju, om man nu har gjort bort sig i kuppen, liksom, att man får ta lite skit, sen går man vidare. Liksom. Det är liksom så här, något normalt då. Och så menar väl folk på att det kanske är ett bra läge att sluta på, och man tar chansen att sluta och sådär. Vad säger du om den typen av cynism?
Ja, vilken av dem? Eller vad?
Ja, att anklaga, liksom, att anklaga någon för att man tar en easy way out snarare än att man blir allvar, snarare än att personen faktiskt är illa berörd av verbala påhopp.
Nej, det tror jag inte på, för då tror jag aldrig Henke hade hoppat på det om han hade varit. Det var ju ett modigt beslut på många sätt, eftersom han hade ju väldigt mycket att förlora på att hoppa på Helsingborg. Det är klart att det fanns en del att vinna om han skulle bli någon frälsare, men och liksom göra att det skulle gå väldigt, väldigt bra för Helsingborg. Men jag upplever liksom inte Henke att han är den typen av bekräftelsesökare så att han måste ha det. Utan jag tror att Henke Larsson gillar att vara fotbollstränare. Och han fick det här läget att komma tillbaka som givetvis var speciellt. Och ur det perspektivet så tycker jag han var modig och hoppa på det. Med det sagt så har jag ju heller inte full, liksom, jag känner mig inte 100% bekväm i förståelsen över varför han slutar utifrån den här motiveringen då, verbala på. Men jag tycker om man tar in hela perspektivet med vad han sedan säger i, han gör ju en intervju då med Kvällsposten där, om man liksom tar in allting som framkommer, så alltså bilden jag får av varför Henke Larsson slutade, den är så här. Det sättet det slutade på då 2016 med liksom att det sprang in huliganer och han gjorde sig redo för strid. Alltså, det fanns ju ett förspel till det också. Han var väldigt hotad och det var jävla tryck på han från de här liksom mörka krafterna i Helsingborg. Hela den vägen fram till den här matchen egentligen. Det fanns ju en historia av det. Jag tror att han någonstans i Helsingborg den här senaste tiden, sista matcherna när det börjar gå lite dåligt, jag tror han liksom känner någonstans att det är på väg åt samma håll. Han får, det är samma typ av reaktioner och verbala påhopp då mot honom på olika forum, på sociala medier och så. Det är samma ton liksom i det här. Och han har inte supportrarna på något sätt med sig. Jag vet inte exakt hur många i Helsingborg han har med sig, alltså i föreningen där. Det kan ju också vara en slags känsla att i Helsingborg, visst, Aselius, Granqvist, kanske, de kanske är då på Henkes sida, liksom, men att det finns liksom även den vibben i föreningen, att man mer är åt supportrarnas håll, att man gillar inte Henke riktigt och man är jävligt kritisk till honom och man tar den partiet. Så han känner liksom att det här är en bild som upprepas, som påminner om det som var 2016, som eskalerar, vi är på väg att eskalera i en viss riktning, och att det kommer bli samma sak igen, för att folk upplever Henke då har inte förståelsen att han kan inte gå in och förändra och göra Helsingborg till ett, liksom ett självspelande piano på 10, 15, 20 matcher. Det finns ingen tränare som kan det. Jag skrev min krönika att det spelat någon roll om Guardiola hade kommit in. På 8 matcher hade han inte heller gjort någon skillnad. Det funkar inte så. En tränare har liksom inte den påverkan. Men ingen känner Henke förstår det här liksom. Utan det är samma liksom hårda, aggressiva, mörka attityd mot honom, och han känner bara, nu kommer jag, nu kommer min familj, nu kommer allting bli så här igen, för att folk fattar inte vad fotboll är liksom. Nej. Ska jag fortsätta? Varför ska jag göra det? Jag har gått in här och det enda jag gör är att jag gör mitt bästa, ungefär som domarna kommer till matcherna. Det enda de gör är att de gör sitt bästa, men de får bara en jävla massa skit för det. Att Henke befinner sig mitt i det, det tror jag är vad han försöker säga någonstans. Det är inte att han inte klarar av ett hårda ord och så, utan det är hela den bilden, och att den allting talar för att det leder mot en liknande situation, oavsett om åker ur eller inte, som det var 2016. Och varför ska han ta det? Han är bara där för att göra sitt bästa liksom.
Exakt. Och så här, jag, om man ska vara djävulens advokat då, liksom så här, är det inte naivt, nästan verklighetsfrånvänt, men framförallt naivt, att inte förstå att, att den här negativa opinionen kommer vara att bubbla oerhört snabbt liksom. Alltså är det inte lite märkligt att ens utsätta sig för det då liksom?
Jag trodde inte det. Jag tror inte att Helsingborg, att de här supportrarna i Helsingborg var så jävla liksom tjurskalliga eller långsinta, eller att de liksom tar parti åt det mörkare hållet liksom, om det nu har varit så. Alltså min reaktion när Henke kom tillbaka var ju fan bra, yes, vad fan modigt Henke, modigt att du vill kliva in i det här igen. Du med din kunskap, erfarenhet och allting, du vill kliva in här och göra ditt bästa för Helsingborg. Det är väl för fan bara applådera. Jag blev förvånad när klacken då liksom på hans första match, nej, de skulle liksom inte ens han välkomna. Jag tänkte, vad är det för ett jävla sätt liksom? Det trodde inte jag, trodde inte de skulle vara så. Jag tänkte, alltså, vi har diskuterat det här många gånger, supportrar, det ytterst handlar om, det ska vara supportrar, det ska inte vara ta massa sådana här, tycker jag, jävla konstiga ställningstaganden mot människor för gammalt mög liksom, utan här ska vi supporta, göra tillsammans, och är Henke då, ja, då måste vi väl sluta upp bakom honom. Och var det helt otänkbart att Henke trodde att de här människorna skulle resonera lite vettigare än vad de uppenbarligen har gjort? Jag vet inte.
Ja, exakt. Men det är ju det som är grejen. Man vet ju inte ifall folk har varit, eller så här, i det här fallet får man ju räkna med att Henke är någon typ av offer, så det känns ju alltid märkligt att liksom ifrågasätta en offers perspektiv liksom så. Men det är väl det då att det är väl det jag kan landa i, att jag tycker att det var liksom oväntat. Min första reaktion var inte, fan vad häftigt att han får chansen att skriva om historien. Min första tanke var, vad fan vad sjukt att han utsätter sig för den här möjliga katastrofen liksom. Men så är jag en destruktiv, glaset är halvtomt människa också. Men ja.
Men om man lägger upp det så som jag lägger upp det då, att man ändå trodde liksom att nu kommer han tillbaka, perspektivet är att människa kommer tillbaka, gör ju det för att göra sitt bästa för föreningen. De vill ha tillbaka en bidrag med det man kan. Det är väl klart som fan att man ska ha stöd i det läget och inte liksom känna att allting är emot. Jag tycker inte det är så orimligt om Henke nu trodde att det skulle bli på ett annat sätt än vad det faktiskt blev. Och om man går in i hela det här som nu har hänt då med den ingången, och sen, och han märker liksom att fan, det är bara massa människor som liksom vill ha väck med härifrån, och de beter sig sämre och sämre. Då kan man kanske, det är den bästa förklaringen i alla fall, jag tror att den förklaringen är bättre än att Henke tog en billig väg ut.
Ja, intressant.
Däremot så har du ju liksom, det blev ju någonstans kulmen då på en fotbollsvecka som ju på många sätt saknar motstycke för en allsvensk förening. Alltså, om man backar bandet till matchen mot IFK Göteborg som var på måndag då för lite drygt en vecka sedan, så leder ju Helsingborg den matchen i halvtid. De har ju 1-0 mot IFK Göteborg. De har tryckt in 1-0 där i slutet av första halvlek, gå till paus med 1-0. Och sen tittar man bara liksom på dominobrickorna som faller sen, så ja, de tappar ledningen i den matchen och förlorar med 2-1. Andreas Landgren blir skadad, visar sig att korsbandet, så han är borta. Han är ju extremt viktig för dem. Sen kommer beskedet att Per Hansson slutar mitt i allt det här. Det påverkar inte den aktuella situationen så mycket, men ändå, det är negativt. Sen hoppar Henke av då och slutar som tränare. De slutar träna huvudtränare. Och de åker på den här totala käftsmällen mot Norrköping med 5-0. Och här står de nu då 2 poäng från en kvalplats liksom. Sliding doors-momentet där, om du backar tillbaka till att de ledde med 1-0. Om de hade behållit den 1-0-ledningen till exempel och Langen inte hade dratt sönder. Det är ju sån jävla skillnad.
Det är extra problematiskt för Helsingborg. Allt det här är ju faktumet att de köpte till sig ett gammalt lag för att säkra ett givet kontrakt. Liksom. Vi ska vara kvar nästa år i alla fall, när det blir mer pengar och sådär. Men nu står de med ett gammalt jävla lag fullt av spelare som är halvsöndre eller halvslut. Och om inte det var så att de andra bottenlagen var så otroligt dåliga, så riskerar de verkligen att åka ur. Liksom. Nu tror jag de klarar sig tack vare att så många andra lag är usla.
Ja, de klarar sig tack vare att Falkenberg inte har någon målvakt. Ja, för hade Falkenberg haft en vettig målvakt, så är Falkenberg ganska fint fotbollslag. Och då hade Falkenberg rest sig från den där kvalplatsen. Nu riskerar han väl att ligga kvar där.
Falkenberg är det bottenlag som gör mest och bäst utifrån sina förutsättningar. Mm.
Bottenstriden kan man säga, där har det ju inte så mycket hänt då, för de har förlorat varenda jävla lag liksom. Vi vet inte exakt vilka vi räknar dit just nu, men Östersund förlorar ju, Kalmar förlorar, Helsingborg förlorar, Falkenberg förlorar, AFC förlorar och Sundsvall förlorade ju då hemma mot Elfsborg. Det kanske var den
det var den tyngsta förlusten tror jag för de här lagen alltså. Det är ju, alltså du vet, de tar inte poäng i matcherna, de ska ta poäng igen liksom. De tar inte poäng mot ÖFK hemma. De vinner inte mot ÖFK hemma, de vinner inte mot AFC hemma. De tar inte ens poäng mot Elfsborg hemma liksom. Oliver Berg gråter efter matchen liksom. Det är ju ja, bara för 2 veckor sedan eller en vecka tänkte jag, men det kanske går ändå liksom, men vad fan, det känns ju jävligt kört för Sundsvall alltså.
Nej, men det blir ju lite som Djurgårdsresonemang där. Varför ska Djurgården helt plötsligt börja tappa? Varför ska Sundsvall helt plötsligt börja ta poäng liksom, när de har haft, inte knappt har gjort det på 21 försök liksom. De har 12 poäng på 21 matcher. Det är ett extremt svag poängskörd.
Ja. Nej, men det är ju det stora fiaskot i årets allsvenska. Det vi har sagt flera gånger här. Det är den bästa truppen Sundsvall har haft någonsin. Den truppen de hade i våras är den bästa truppen de har haft någonsin i allsvenskan. Så att åka ur nu liksom med den truppen och alla försvinner och nu hamnar de i superettan och det är... Nej, det här kan vara... Det kan vara, de kan liksom förintas som allsvensk förening liksom för 20 år framöver tack vare detta tror jag.
Ännu värre kanske för Östersund då, om de skulle åka ut där. Det var roligt, vi pratade om det på redaktionen häromdagen, Östersunds förfall där, och ja, vi pratade om det på den också, men då påminde Simon Bank, vår kollega, oss om ett gammalt citat av Hasse Backe. Det här var ju under, det var ju när jag var borta från fotbollen, så det var ju i samband med Östersunds då stora Europaframgångar. Då hade ju Backe tydligen sagt i tv att om 5 år så spelar de i Division 2.
Vet du vad jag tycker att det är? Det är en sån skön one-liner som inte hade någon bäring i verkligheten. Alltså jag ser
det ger att, inte Backe.
Nej,
alltså.
Jag ser att jag har aldrig sett ett större leende än vad du hade när du drog Backes citat. Men jag känner att det är en sån jävla gubbgrej att säga. För att det är bara ren höftning. Total höftning. Om inte han visste då allting om att Kimberg eventuellt var kriminell och att Potter skulle lämna inom kort och att allt börjar gå åt helvete. Men jag ser det som en 40-talist höftning snarare än något annat.
Ja, 40-talist, alltså hur får du in det här i generationsperspektivet?
Det är väl allmänt känt att 40-talisterna är de mest självsäkra människorna på jorden. Växte upp precis när välfärdssamhället nådde sitt topp, har fått välja, har kunnat göra precis vad de vill hela livet, alltid kunnat ha sköna a-kassa, få bra pension, allting är perfekt liksom. Så det finns inga mer självsäkra människor än fyrtiotalisterna, och Hasse Backe är en av dem.
Ja, jag tycker den här utläggningen är helt underbar. Du analyserar experter, eller Backes fotbollsexperter här utifrån den generella
bilden av fyrtiotalister. Det är bara ett problem. Nu när jag googlar hans namn så säger jag att Hasse Backe är född 1952, men i grunden så tycker jag ändå att det stämmer det jag säger.
Ja, jag får säga att från att ha varit väldigt förtjust i det här Hasse Backe-citatet så gillar jag det. Kontexten du placerar det i, och det sjunker lite. Dock är det ett faktum att Hasse Backe mycket väl kan få rätt.
Så är det ju. Det är ju, jag var ju som sagt uppe i Jämtland och kollade på ÖFK mot AIK, och alltså att det här laget ligger tia. Tycker jag är...
Gör de inte länge till?
Nej, ja, det kan ju tyvärr göra det. Eller tyvärr, det kan ju göra det med tanke på att serien, bottenlagen är så dålig överlag liksom. Vi kommer in på Kalmar lite mer senare också, och Sirius ser ju hemska ut liksom. Ja, men vad fan, Örebro. Om vi ska sätta formbetyg på lagen från 10 till 16 nu, vilken form de är just nu. Östersund 1+, Kalmar, ja, alltså... Ja, svaga 2+ efter matchen mot Blåvitt.
Men jag snackade med vår vän Wagner. Han tyckte ändå att Kalmars första 20 minuter
absolut.
Jag ska gå in. Är ganska bra.
Absolut. Så att, jag ska säga, vi ska snacka om den matchen, jag ska gå in på det sen då. Sirius 1+, HIF 1+, Falkenberg svaga 2+, Eskilstuna 1+, Sundsvall 1+. Det är ovanligt att ha så många lag som är så pass dåliga samtidigt. Och det hör ju såklart ihop med det jag har sagt tidigare, att serien är mer skiktad, att det kommer vara ett antal lag som kommer vara i toppen närmsta 5-6 åren sådär. Men jag tycker ändå att det är en osedvanlig deppig bottenstrid.
Då lämnar vi den, va? Och så går vi vidare på två lag som absolut inte har någon anledning att deppa, i alla fall inte just nu. Jag tänker på IFK Norrköping som ju då krossade Helsingborg som vi sa här med 5-0, och så IFK Göteborg då som slog Kalmar med 4-0. Och vi har redan berört den här matchen lite grann, IFK Göteborg Kalmar då, och ja, men som sagt, alltså det jag fick med mig när jag snackade med Wagner som var på den matchen var att siffrorna är ganska stora ändå sett till hur den här matchen såg ut över 90 minuter. Köper du det? Du såg väl den i efterhand?
Ja, Magnus Persson var ganska gråtmild. Han sa det flera gånger efter matchen, men egentligen borde det inte blivit 4-0 sådär, på ett sätt som jag känner var lite loser-mentalitet faktiskt. Ja, så här, om du minns när vi pratade om Kalmar-AIK förra veckan, så sa jag att vi kom båda två överens om att Kalmar stod för väldigt bra insats, men jag har för mig att jag sa att jag vet inte om det kommer bli så bra framöver liksom. Jag tror att de fortfarande är för trubbiga offensivt. Jag tror fortfarande att det inte är liksom, att det är inte tillräckligt skarpt för att bli bra i längden liksom. Om jag minns rätt så sa jag ungefär så. Och när jag kollade på Kalmar nu igen så var det precis de farhågorna som kom där. Jag tycker att den här Häggen som ser ut som en blandning av en begravningsentreprenör och straffånger. Alltså han ser otroligt tärd ut när han springer ut på topp. Jag har inte sett en tillstymmelse till leende under första två matcherna. Men han kämpar ju och sliter. Men han är en skogshuggare liksom. Det finns väldigt lite kvalitet i de avgörande momenten hos Häggen som kämpar hårt. Alexander Jakobsen, hög på sig själv efter förra veckans beröm liksom, tyckte jag tog det var alldeles för svår liksom. Visst högg in i den bollen, gjorde en del bra grejer, men spelade för sig själv i hög utsträckning, och det förvånar mig inte, för han känns som en person som har relativt svag karaktär, och att han då skulle bli just hög på sig själv tycker jag var, det förvånar inte mig. Som vanligt så var Kalmar, precis som det var under våren och under sommaren och sådär, att de är ganska bra på att rulla bollen upp på innermittfältet och rulla tillbaka på Victor Elm och sådär, och de ser alltid rätt fina ut då. Men jag tycker ändå att trots att Blåvitt inte började så bra så vinner de boll högt upp 2-3 gånger första 20 när Kalmar ska ha varit bra och skapa bra lägen. Jag tycker faktiskt att de var otroligt porösa defensivt Kalmar, och det är ett problem, för att det var ju defensivt som var okej förut, offensiven var dålig. Nu tycker jag defensiven var jättedålig. Jag förstår att Victor Elm ville gå och gömma sig efteråt för att han var jättesvag sett till hur han har varit mot AIK tidigare. Så att nej, Kalmar blev nog överreklamerad efter matchen mot AIK. Och då kan man gå in lite på Blåvitt. Och de, utan att imponera jättemycket, så vinner de alltså med 4-0, och det imponerar ju om något då. Om vi pratar lite om Robin Söder. Jag har varit lite allergisk mot det här göteborgska hyllandet av Robin Söder tidigare i säsongen. Jag tycker liksom att det var lite överdrivet. Och det kan vara att jag har nog varit förlegad i min bild av Robin Söder. Jag tyckte att det liksom, att jag saknade att kasta skärpa i honom liksom. Jag tycker att det var lite för mycket snack om hans smarta skarvar och att han var bra på att hålla uppe spel och bra på att fördela vidare och så där. Jag tyckte att det var överdrivet. Men jag backar 100% och jag hade fel om det. För när man ser de rena, fina aktionerna som han gör mot Kalmar så måste man nog gå med i den här hyllningskören. Jag menar bara det här när han gör bort Henrik Löfqvist på nittmålet. Han kör en till vänster, en till höger och sen en till vänster igen så att Löfqvist markerar helt fel och han kan skarva in den i bortre. Han är otroligt smart när han tar sig förbi Victor M till 1-0. Han har säkert 5 stycken otroliga solgivar liksom, till medspelare som kommer. Så han var liksom ett riktmärke under hela matchen, och jag tycker att han är också fin. Det är också fint att se han efteråt. Han är så totalt, alltså ödmjuk. Han är inte ödmjuk, han är självutplånande liksom. Han vill inte få något beröm överhuvudtaget, och det tycker jag är fint i tider där folk gärna söker sånt.
Men jag menar, du har inte fel om Söder, tycker jag. För att grejen med Robin Söder, han har ju haft alla de här kvaliteterna. Mm. Men han har ju fått, sen han kom tillbaka till IFK Göteborg, då har ju han fått en delvis en ny roll. Han har ju varit då den här ensamma centrala referenspunkten. Mm. Och Robin Söder har ju alltid egentligen varit som bäst i tvåmannaanfall liksom. När han har en spelare bredvid sig, kan droppa lite grann, komma rättvänd och få använda liksom sitt spelsinne. Han har ett fantastiskt fint spelsinne, han har en fantastiskt fin touch, han har allting det här du nämner. Men om du hamnar i en roll då du liksom ska vara spelaren som liksom också suger in bollarna hela tiden, det spelet har ju han inte riktigt behärskat, och IFK Göteborg kanske inte riktigt alltid har fungerat så bra så att han egentligen har fått några vettiga bollar, särskilt inte förra året då liksom. Så att det blir en hopplös roll för honom. Så att det, jag trodde inte att han skulle kunna växa in i den här ensamma centrala anfallsrollen så bra som han har gjort. Men Blåvitt har ju någonstans liksom anpassat spelet så att han får rätt sorts bollar. Han har vuxit i den delen, lagt till den delen i sin repertoar. Mm. Och då kommer ju det plus allt det här andra som han redan har. Men jag tror att det har nog tidigare överskuggat honom, att han inte riktigt har behärskat den här rollen han haft. Nu behärskar han den här rollen, han fungerar i IFK Göteborg. Då får han utväxling på allt annat som han har, men som kanske inte liksom har synts för att han har tappat bollen hela tiden istället. Det gör han inte längre.
Nej, exakt. Jag tycker det är fint med han också. Han har ju varit den typen av spelare som får kalibrera om spelstilen utifrån en ny fysik. Alltså det som Michael Owen aldrig lyckades göra liksom, eller nu förstår jag menar en överdriven jämförelse kanske, men det är alltid vackert när någon, det tar sin tid, det tar några år kanske innan man lyckas göra det, men nu utan att vara särskilt snabb längre, utan att vara särskilt stark, så lyckas han vara en anfallare på ett annat sätt ändå liksom, en smart anfallare. Och det är roligt att se. En annan spelare som fick jättemycket beröm var ju såklart Hossam Ayesh då. Jag vill bara börja med att säga det, vi har inte sagt så mycket om det förut kanske, men jag tycker att det är det sjukaste fyndet någonsin. Jag förstår fortfarande inte hur ingen utländsk klubb gick in och budade över det som Blåvitt gav för Ayesh. Alltså så dominant som Ayesh var förra året och även ett halvår innan dess, allsvenskans bästa MOTN i princip, allsvenskans snabbaste spelare MOTN och förnuligaste, framförallt på konstgräs då. Det kanske är att han varit en konstgrässpelare.
Du har ju svaret där. Ja. Det är ju att det har ju många agenter, scouter vittnat om att en del, eller många, de flesta, nästan alla internationella klubbar drar ju öronen åt sig ifall spelarna framförallt har levererat på konstgräs. Mm. Det är ju så. Jag tror det är i kombination med att han hade skadeproblematik nu då. Så har du svaret på varför han hamnade i IFK Göteborg. Ja, men Wagner hade ju en intervju med honom när han talade om det. Också bästa budet var väl från MLS då.
Ja, exakt.
Det är klart att Ayesh, det räcker ju, han gör en bra höst här nu och en ännu lite bättre vår på fotbollens underlag i IFK Göteborg, så kommer ju han vara värd dubbla eller tredje. Vad kostar han? 5 miljoner?
Ja, det var 5-6 miljoner tror jag.
Sälja för 15. Han måste ju få lite målskytt och så här också. För det kan du ta med Karasvili där. Han är ju också bra i match efter match. Anledningen till att han inte är såld, det är ju för att han inte gör några mål.
Nej, han fyra liksom, nu va?
Ja, hade, och det imponerar ju inte på klubbarna som är där och tittar liksom. Hade han haft, kan liksom, vad heter han, Ferran Sibia då, som de jobbar speciellt med utveckla individuellt då. Kan de utveckla Karasvilis målskytte, så kommer han säljas en vacker dag. Lite samma blir det väl med Ayesh kan jag tänka mig, om han också visar då att han levererar på gräs. Och då kommer det där vara en lyckad affär för IFK Göteborg såklart.
En annan grej om Ayesh är ju att det är så tydligt när man ser honom att han är liksom, jag skulle säga att han är kanske i 55-60% i form. Och att han ändå har den utväxlingen på det han gör liksom. Alltså han kanske skapar 6 bra lägen till Blåvitt den här matchen. Mycket på grund av att Kalmar är dålig också såklart. Men alltså, jag tycker det säger någonting om hur jävla hög hans potential är när han kan vara så dominant trots att han ser ganska rostig ut och gör en del felbeslut. Så där har ju, ja, där, som sagt, det är ett kap och ett fynd utan dess lika av Blåvitt som jag blev chockad över att de lyckades med.
Vad var medelåldern i IFK Göteborg i den här matchen, i det här startelva?
Ja, det är ju en sökt fråga här. Jag gissar på att det är, vi ska snabbt snabb överläggning i huvudet. Söder och Sebastian Eriksson och Anestis är de enda som är Toko också ganska gammal i och för sig.
Kallisi.
Ja, nej, men jag skulle tippa på att medelåldern i IFK Göteborg i den här matchen var, jag vill inte säga fel nu. Jag skulle tippa att det är 23,5.
Nej, det är fel. Ganska.
Ja, 25 då?
26.
Ja, det var dåligt av mig.
26 i medelåldern. Ja. Och 26 skulle jag säga ganska normal medelålder för allsvenskt lag. Det är väl ungefär där lag brukar ligga. IFK Göteborg låg ju extremt lågt. Östersund låg också extremt lågt i våras. De hade ju snittåldern ner mot 20 år liksom. Och nu är IFK Göteborg uppe på 26 då, så att det här är ju inget babyblåvitt längre. Inte i startelvan i den här matchen. Och jag känner lite att det blir nästan alltid så liksom, så länge man är tvungen att satsa på sina egna och på de unga, då gör man det. Men sen när pengarna börjar komma in, ja, då är klart, en klubb som IFK Göteborg, då måste man köpa på sig lite, då tar man in Sana, man tar in Ayesh som du säger där. Han är ju inte jättegammal, han är ju 24 liksom, så han ligger ju strax under den här åldern då. Men det är klart att IFK Göteborg kan ju inte prata om att vi bara satsar på våra unga och här kommer babyblåvet och allt där, utan nu är de ett ganska ordinärt bra fotbollslag strax under den absoluta toppen, men en bra bit upp till de trupper som Hammarby, Djurgården, Malmö, AIK och så vidare har. Där är de inte i närheten av att ha liksom den bredden. Däremot spetsen, ja, med Söder, Ayesh, Karasvili, det är ju ingen dålig spets.
Jättebra spets, och även Sana då som...
I det perspektivet mot topplag menar jag. Så där är den ju nästan jämförbar liksom. Men i övrigt är det ju inte det, och de har ju liksom inte bredden heller. Men det gör ju liksom också att de blir ju ett mer ordinärt lag, och då när du blir det, ja, då skapar det tryck på att då måste du också blanda dig i toppen och så. Det kommer inte bli det i år, men från och med nästa år så tror jag inte att det kommer vara lika lugnt med en sjätte placering om man har en medelålder på 26 år och inte jobbar med de unga och så, utan då kommer det skapas ett helt annat tryck. Och där är jag lite så här, bara lite den stora frågan kring IFK Göteborg är ju, har de närmat sig toppen i år eller har de kommit längre ifrån den, om låt säga liksom Malmö och AIK, för det är de lagen IFK Göteborg framförallt jämför sig med. Har de kommit närmare Malmö och AIK om nu de skulle gå till Europa League, eller har de kanske kommit längre ifrån?
Jag tycker att man kommit närmare, med tanke på att, jag menar, jag tar ju hellre en lågintensiv press utifrån att man borde komma ganska högt, än den totala ångesten av att det finns en chans att föreningen inte existerar längre om inte man säljer Benjamin Nygren liksom. Så jag tycker att jag tycker att de har närmat sig eftersom det kunde varit så otroligt mycket värre liksom. Jag tycker att de har närmat sig oavsett om Malmö får in mellan 50 och 80 nya miljoner liksom.
Ja, men det är ju inte med mycket i så fall. Det kan man inte säga. Sen hävdar jag inte att det finns ju inget annat sätt att göra det på. Så att det är klart att det här var ju det absolut bästa. Och de har gjort det bra, otroligt bra, och det är en otrolig saga liksom, att, utifrån hur det såg ut i vintras och så. Så men jag tror man ska ha med sig det perspektivet, att frågan är hur mycket man IFK Göteborg då, som med den bilden de har av vad de egentligen är, hur nära de är till exempel Malmö FF. AIK missar de Europa nu, då kan det gå fort, för då äts ju AIKs pengar upp där. Så där kan man ju definitivt säga att skulle AIK missa Europa League, vilket mycket talar för, ja, då är ju IFK Göteborg, där har man ju verkligen närmat sig AIK. Men om man har närmat sig Malmö,
Men en annan sista grej om Blåvitt Kalmar då, du skulle vilja säga bara något ord om Christoffer da Graça, som jag har varit utskälld odåga liksom, som folk inte har velat ta kvar och som de tycker har varit klumpig, dålig, slarvig, inte värd att satsa på. Så att jag vill ändå säga det, att jag sen några sommarmatcher tillbaka så har han stått för väldigt stabila prestationer, och han var väldigt bra även mot Kalmar. Nu har, som jag sagt, och Kalmar har det ju den här häggen på topp då, så att det kanske inte är den svåraste motståndaren, men jag tycker ändå att han hade ett par sena brytningar, ett par duktiga, bra glidtacklingar i farliga lägen som han klarade bra, och övrigt också stabil, så att ja, kul för honom.
Det var inte bara IFK Göteborg som var stort i den här omgången som sagt då. Det var ju även IFK Norrköping som, där kan man tala, verkligen tala om att de städade av Helsingborg då med 5-0. Intressant är ju när man tittar på IFK Norrköping att Sead Haksabanovic har vi tagit ut i omgångens lag här nu ett par, tre gånger i rad. Och han var ju en av de spelare som vi bedömde som en vårflopp. Vi hade även med Alexander Kacaniklic som en flopp. Jag vet inte om vi hade med Ajda Revic som en flopp. Vi ser han Aron Johansson i Hammarby nu som Hammarbyarna var väldigt, väldigt spända på. Han har haft svårt att komma igång. Det känns som att en utmärkande sak för årets serie är att det tar sin tid för de här spelarna att komma igång. Det är väldigt skillnad på Kacaniklic nu, Kacaniklic i fjol. Ja. Väldigt skillnad på Haksabanovic nu och Haksabanovic i fjol.
Men våras.
Ja, i våras. Men bilden lever lite kvar att det har inte riktigt slagit igenom. Frågar du gemene man så tycker man att Haksabanovic fortfarande är en flopp. Liksom. Där har han inte riktigt satt sig. Han gör väldigt, väldigt mycket bra i matchen här nu. Och han är ju givetvis tongivande även här då.
Nej, men det är faktiskt någonting som jag måste tänka på mer och mer och mer. Att det, för många offensiva spelare framförallt så tar det fram med nästan ett halvår. Kolla på Magnus Eriksson. Det tog ett halvår när han kom till Djurgården som visade precis där med Dempsey, skiftet med Olsson och sådär. Sen var året efter han var dominant och var skytteligan och var jättebra. Vi har Jordan Larsson för guds skull. Totalt iskall förra året. Hånad nästan liksom. Gå in och gör det jättebra första halvåret sen nu i år innan han blev såld då. Robin Söder var ganska kall när han kom tillbaka till Blåvitt innan han hittade rätt nu igen. Så att det är väl ett ansvar som vi har också då, vi journalister.
Att ta fram sågen så snabbt.
Nej, det är ju det såklart. Det är ju det. Det kanske svänger för fort i de sammanhangen. Men samtidigt kan man inte bedöma mer än det man ser. Liksom. Och Kacaniklic till exempel var ju iskall under våren. Han var fan med iskall. Det fanns inget som tydde på att han skulle hitta... det fanns saker som tydde på att han skulle hitta tillbaka med tanke på att han har varit bra förut. Det tydde ju på det. Men i själva spelet han presterade på planen så såg man inte så mycket... Liksom, så såg man så många glimtar om vad han har visat för. Så att,
Nej, det är en enorm skillnad med den liksom attityden och självsäkerheten och så som han går in i matcherna med nu då. Man kan ju ta Kujovic också då, som ju kom tillbaka här under stora rubriker som jag själv bidrar till. När han kom in mot Malmö, han såg ju ganska, det var en kompis som inte följde allsvenskan så jättenoga som skrev till mig som undrade vad fan var det liksom, inte djurgårdarna rasande på honom, han var ju inte intresserad av att vara med liksom. Menar på att han såg så borta ut så att han trodde att han var ointresserad av själva matchen, men det är ju antagligen samma sak där liksom, att han har inte spelat på så länge så han är väl en bra bit ifrån.
Kan man komma ihåg själv liksom, när man är för lost, när man är för dålig form, när man är för ovan vid tempo, när man då ser man ser ut som en bov liksom, som någon, vad kallas det när man tagit någons identitet nästan liksom och är helt bortkommen på det viset. Så att,
men, en dubbelgångare
ser man ut som. Men det är väl en spelare av dem som också blev sågade hårt under våren som ännu inte har kommit upp i nivå, det är ju Adal Rakip. Han är ju fortsatt en riktig flopp, får man säga. Han får inte spela alls. Och syns
ja, och Berget någonstans också. Ja, men han har ju blivit skadat sig. Så att det blir lite svårbedömt där. Och han kom ju ändå från speltid. Så han borde ju någonstans varit bättre. Han utsåg väl lite den bästa värvningen av alla i vintras. Ja,
flopp av oss, får man säga.
Ja, och han har ju definitivt inte lyckats. Nu är det svårt att säga då, i och med att han är skadad. Så det om det. Vi har ett sista ämne innan vi ska ta några läsarfrågor och avsluta det här. Och det var, vi ska snabbt plocka upp Stefan Billborns idé om 18 lag i Allsvenskan som jag skriver under på direkt. Särskilt då som om vi får den här nu då toppen så att det blir en jättestor skillnad. Då kan det vara en poäng att utöka till 18 lag, få ett mittenskikt där lagen som ligger då inte behöver vara så himla rädda för att bygga långsiktigt och riskera att ramla ur, utan det finns marginaler som man kan under tid jobba med egna spelare, eget spel och den vägen närma sig de som kanske för stunden har mer pengar och att man därigenom genom att utöka till 18 lag så skapar man en större rotation på vilka lag som befinner sig i toppen. Det skulle kunna vara en vinst med att utöka serien till 18 lag. Mm. Då skulle det bli fler matcher. Jag tycker att man ska göra det här. Man ska utreda en utökning till 18 lag. I den utredningen ska även ingå att ta bort plastgräset, så vi får bort den här eviga diskussionen. Det är en enorm skillnad på många håll på plastgräs och gräs. Hybridgräset får man köra i norr där det är svårare. Men det är klart att det funkar att få ha hybridgräs där. Och den tredje punkten på det här trepunktsprogrammet som jag tänker mig att man utreder fram till 2024, då fyller nämligen Allsvenskan 100 år. Det är hur vi kan i Sverige klara att stå emot VAR, så man slipper föra in det. Det borde, när man hör folk i makten här, fotbollsmakten, tala om VAR, så låter det som att det är mer eller mindre klart. Liksom. Det finns ingen återvändo. Ska svenska domare kunna komma ut i Europa, måste vi ha VAR i serien. Jag tycker att man på något sätt, jag har inte svaret på hur, men att man hittar en väg där Allsvenskan faktiskt inte behöver ha VAR. Så att från och med 2024 när Allsvenskan 400 år så utökar man serien till 18 lag. Man har inget jävla konstgräs längre och det blir heller inget VAR. Då kan vi tala om en ny Allsvenskan från år 101 och framåt.
Det här är ju en kandidatur från din sida. Har du liksom bett om hjälp från någon PR-byrå? För det var väldigt snyggt uppstaplat och du hade liksom hela paketet redo redan ju. Eller hur? Du hade till och med jubileet och allting liksom. Det känns ändå som att du kandiderar till någon typ av, vad tänker du, förbundsordförandepost eller SEF eller liknande. Är det någonting du kan tänka dig?
Nej nu, det är nog ett av de sista uppdragen jag överhuvudtaget skulle hoppa på. Väldigt många olika anledningar som att det hinner rada upp här. Men jag är glad att du gillade att skriva på mitt trepunktsprogram.
Jag håller med om nästan allting av det. Jag tycker till exempel där med konstgräset, så tycker jag fortsatt att gränsen ska gå en magisk gräns norr om Uppsala, där man får ha konstgräs då. Sen så har jag väl tankar på det. Ja, det får mindre för mindre. Skulle det gärna få vara 18 lag och fler matcher. Men då vill jag inte höra något gnäll sen i oktober eller i september när det är 212 personer på Norrby mot Dalkurd liksom. Då får man köpa det, att det kommer vara den typen av döda matcher också. Det kommer vara en del lag som folk inte tycker har det här att göra rent historiskt, eller att man inte har någon slags tradition och sådär. Det kommer vara en del sådana lag då. Förstår du vad jag menar? Det får liksom inte vara något gnäll på det då, utan då får man ju köpa med att det finns ett gäng klubbar som kanske egentligen inte är allsvenska i på alla sätt.
Bra, då är vi överens om det också. Nu vet jag inte om du sa något om VAR, men...
VAR, alltså så här, jag tänkte mer och mer på det. Det gäller tunt argument det här. Vi måste ha VAR, annars får inte svenska domare vara med i Europa. Alltså för alla andra är det ju bara, men skit i det då liksom. Alltså för domarna fattar jag att det är ett livsavgörande liksom, argument så, men för alla andra är det ju bara, då får ni vara i Sverige liksom.
Det är bra. Nu skriver du under på alla tre punkter då alltså. Då får vi se ta dem vidare. Vi ska avsluta med några läsarfrågor och vi har fått in en här. Är den nya trenden att det räcker med en handfull bra insatser i Allsvenskan för att landslagsdiskussionen ska dras igång? Och vad säger det mest om nivån på Allsvenskan eller landslaget?
Fråga Mats Olsson då, ifall det är en ny trend verkligen.
När Mats Olsson vill ha in Raja Laxo efter 5 Djurgårdsmatcher.
Precis, så det är väl en av de äldsta trenderna. Det är väl liksom tradition att den typen av populism liksom grasserar i runt omkring Allsvenskan.
Ja, och jag känner väl inte riktigt att den är extrem heller. Jag menar Danielsson då, som ju kommer med i landslaget här nu, är ju värdig alla gånger.
Ja, definitivt.
Marcus Danielsson, Djurgården, han är definitivt värdig. Sen kan man väl ifrågasätta då Alexander Axéns utspel om Tankovic där, men som sagt, experter ska väcka debatt och skapa diskussioner, men ja.
Vet du vad som gör mig lycklig?
Nej.
Det är att det för en gångs skull är en försvarare som är liksom den alla pratar om, att det är en försvarare som till mans anses just nu då, sett hur långt säsongen har kommit, var kanske seriens bästa spelare. Det är ovanligt sånt händer. Fatta hur bra man måste vara som back för att det ska hända liksom. Det är ovanligt. Mm.
Men det är ju också ofta försvarsspelet som, jag menar, AIK vann ju allsvenskan förra året och vad var deras grej? Jo, det var försvarsspelet. Djurgården leder ju allsvenskan just nu. I den långa diskussionen vi hade om Djurgården där så berörde vi inte ens försvarsspelet, men det är ju faktiskt deras grej också. Alltså, det är ju ett jättestabilt försvarsspel som någonstans ligger till grunden för det här. Plus ett varierat anfallsspel. De har ju alls inte det här, visst de har ett ganska högt bollinnehav för att de har dominerat väldigt mycket mot de här sämre lagen nu. Men alltså grejen med Djurgårdens anfallsspel är ju snarare att de har ett varierat anfallsspel där de växlar, de är bra på fasta situationer, de kommer till mycket inlägg, de kan äga bollen, de kan byta kant, de kan ställa om och så vidare. Det är ett varierat anfallsspel, men framförallt väldigt välorganiserat försvarsspel.
Har de en tidig press då?
Jag har dem ibland faktiskt. De ställde ju sig runt straffområdet och tvingade Johan Dahlin att kicka ut bollen där ett par gånger. Jag skulle säga att de har en varierad press.
Ja, bra.
Fällan fick du mig inte i. En fråga till Laul och en fråga till Boman här då. Laul, varför säger du att podden görs i samarbete med Robert Laul och XX? Och sen en fråga till Boman. Tycker du Laul avbryter dig för ofta? Då kan jag svara på varför jag säger att podden görs i samarbete. Det är ju för att det här är ju inte vår podd utan det är den allsvenska podden. Så att förra året skötte ju Fredrik Jönsson den här podden och tidigare och andra gjort det och något annat år kanske blir någon annan. Så att därför så är det just nu är det i samarbete med mig och Per Boman då. Och,
en annan grej på det, så är det väl också vackert att du inte säger att den görs i samarbete med Ninja City, Casino, Norrländska Älgen, spelbolagssajten liksom, eller hur?
Ja, nej, men det är väl å andra sidan någon som gör innan.
Ja, men så länge inte du gör det.
Nej, precis. Och om jag har brutit Boman för mycket, nej det gör jag inte.
Du väljer svara. Jag vill säga så här att jag har så väldigt få gånger någonting att säga, så jag är glad varje gång Laul säger någonting.
Nu ska du inte vara oklädsamt ödmjuk här, för det klär dig inte. Sista frågan. Ni sa i förra avsnittet att årets guldstrid är den hetaste sedan 2001. Jag funderar på om inte bottenstriden i år också är ovanligt het. 7 lag med högst reell risk att åka ur med 9 omgångar kvar, särskilt allvarligt med tanke på hur många nya miljoner som kommer 2020. Jo, men det är väl det som har ringat in hela den här allsvenskan egentligen. Att insatserna är så oerhört stora. Och det var ju det som var diskussionen mycket innan allsvenskan började, när man talade om att IFK Göteborg, Örebro, kanske Elfsborg och så vidare kunde vara där nere. Och snurran har det inte blivit så alls.
Intressant är ju, lagen har inte blivit bättre. Eller hur? Det är intressant. De har lite i panik nu, ganska mycket pengar på att stärka trupperna på ett kortsiktigt sätt, men bottenlagen har inte blivit bättre.
Så är det, med de kloka orden tackar jag dig Per Boman för att du kom hit med dina synpunkter och åsikter. Jag tackar alla er som har lyssnat. Den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka.